Da er vi klart for februarutgåva til doktorpraten, og Bård Flatun Lilleng, han sitter på andre siden, og jeg kan bare si vær så god og velkommen igjen.
Jo, tusen takk for det.
Ja, og nå hadde vi nå et opplegg sist da, at vi skulle fortsette på noe tema, men i mellomtid så har det kommet det vi får si lytterspørsmål, og da får vi bare begynne på deg, og vi teker det i tur og orden. Det var en som jeg snakket med, han hadde hørt på dette her, og han hadde lyst til å få utdype litt der med at han var begynt å gå på, eller hadde gått på blodfortynnende en stund, og det gjorde til at han frøs så fordømt på fingrene og på føttene, og jeg prøvde liksom å skrive under på dette der også, at han frøs mye mer på fingrene nå etter begynte med blodfortynnende, og da blir det opp til deg, og behandle påstanden vår, er det bare tøv, eller er det noe hold i dem?
Ja, først må jeg jo si at det er kjempeflott at det kommer inn spørsmål, det er jo veldig stimulerende for den som skal prøve å svare også, og så vet jeg jo da at her i Radio Lyster er det høye kvalitetskrav, så jeg har nå tatt meg bry med å slå opp alle de vanlige blodfortynnende medikamentene en gang ekstra for å være helt sikker på at jeg sa det rett, og det er nok slik at det er ingen holdepunkter for at blodfortynnende i seg selv gjør at du blir kaldere på fingrene eller fryser på hendene. Men når det er sagt, så er klart at en vet ikke om bivirkninger før en har oppdaget dem, og jeg skal ikke avvise at noen kan bli kaldere på fingrene av blodtynnende, men det er ikke kjente bivirkninger. Så det er nok mer sannsynlig at en med år kan oppleve at en fryser lettere på hendene, og gjerne samtidig med at blodtynnende blir aktuelt, at det kan komme av den samme tilstanden som gjør at du trenger blodtynnende. Dere har gjerne hørt av dere at folk sier at de får så forferdelig vondt i hovedet dagen etterpå hvis de har danset etter midnatt, sant? Og da kan det jo være andre årsaker som ledsager dansen som gjør at den har hovedverken dagen etterpå. Det er jo slik at har du fått problem med blodkar som er trångere, at du har fått åreforkalkninger som gir deg hjerteproblem eller som gjør at du kan være i risiko for et drypp eller et slag, så får du en av blodtynnene. Og de samme trange blodårene kan gjøre at du får mindre blodsirkulasjon til hendene, og at når det er kaldt så begynner du lettere å fryse, så det kan komme av tilstanden som du faktisk behandler med blodtynnende. Og så er det mange som står på blodtynnende og har blodtryksmedisin, og noen blodtryksmedisiner kan gjøre at du blir kaldere på hendene. Noen beta-blokkere blant annet kan forstyrre blodsirkulasjonen til hendene og gjøre at når det er kaldt så fryser du lettere. Og så har du en åpenbar årsak til seg ikke må glemme, og da er at står du på blodtynnene og har fått en sykdom som gjør at det er nødvendig, så kan det hende at du har røykt noe, og at det står i sammenheng med at du har fått denne sykdommen, og gjerne røyker du litt enda. Og en av de viktigste årsakene til at du lett fryser på hender og føtter, er at du røyker. Så da fikk jeg lurt inn et budskap om å slutte å røyke der og du, det var jo bra.
Ja, det var bra, og nå smatt jeg ut og akkurat inn den siste grunnen da, men kan si slik at vi var ikke helt på vidden da, det kan være en årsak, men gjerne ikke akkurat med den vinklingen som jeg trodde selv.
Ja, da tenker du kan si.
Ja, akkurat. Ja, nei, men da får man bare fortsette å frose da, uansett.
Våtta virker uansett årsak.
Ja, akkurat. Det var i grunn det greieste. Det er mer med fryset til tjukkere våtta har med på oss. Så var det da noe som jeg trodde var bare et kvinnespørsmål, men så ble jeg noe arrestert rar og... Det var noen som da hadde lyst til å ikke bli beinskjør. Og vil det ha utgreying om dette der, hvordan kan jeg styre under det å få osteoporose? Noe arvelig, det kan jeg ikke gjøre noe med, men hva kan jeg gjøre noe med når det gjelder kosthold eller andre ting?
Ja, du kan ikke eliminere risikoen, men du kan forebygge og få beinskjørhet, og du kan redusere risikoen din. Og så må jeg se det med en gang at ja, det er klart flest kvinner som får beinskjørhet, men menn kan også få beinskjørhet. Og det er ikke helt uvanligt at en oppdager at menn som har brått en knokkel i godt voksen alder, gjerne har en underliggende beinskjørhet. det vi kan göra då, jag ska ju då igen nämna röking då, där hör de med. Röking är en klar risikofaktor för att få benskörhet senare. Men det du kan göra för att förebygga, det är att passa på att du får i dig nog kalk och får i dig nog D-vitamin. Och de två tingene, de hänger nöje samman, för att kalken är ju där som styrkar skelettet. Skelettet där är lagat av proteiner, äggekvitestoffer, och så är det förkalka så att det blir hårt, så att en knokkel är en god blandning av protein och kalk. Men om vi får i oss kalk så kommer inte den in i skelettet hvis inte man har D-vitamin att trycka det in. Så hvis du manglar D-vitamin så får inte du kalken in i skelettet, och du kan till och med tappa den utan skelettet i stånd. Så du måste ha bägge delar. Och så är det slikt att D-vitamin då är faktiskt ett vitamin som kroppen vår kan laga själv hvis han får solljus på huden. Och självsagt man har snackat om förfläckkräft för mig, och det är så att folk ska smörja sig och passa sig för solo, men lite solljus i sommarhalvåret, det är gott för D-vitamin. Så vär nu ute och vär aktiva och la D-vitaminet blomstra i huden, det är lurt. Och så när en då har fått D-vitaminet på plats så gäller det att ha nog kalk. Och den viktigaste källan till kalk då är mjölkprodukt. Så hvis du för exempel tänker då att dagsbehovet för kalk hos ett vuxen människa då är runt 1000 milligram, så i 100 milligram med kvittost för exempel så är det 800 milligram, så är det nästan hela grejen. Äter du en yoghurt då så är du på plats. En liter mjölk har också den samma mängden med kalk, men det är ganska många vuxna i Norge som inte tål så gott mjölksocker, som får luft i magen och obehag hvis de friser för mycket mjölksocker. Så då kan det vara grejt att fokusera på mjölkvaror som inte har så mycket mjölksocker, och då är ju yoghurt och biola och kultura och ost och den typen ting då, där sockret är ätet upp eller silt från.
Men vitamin och tran, hur kallas säger om den?
Ja, det är helt rätt. I vinterhalvåret då är det ju lite knappt med sol. Mm. Och vi får ju inte resa till Gran Canaria på blå recept, så då måste man finna på något annat. Och då är tran då är ett kämpegott tillskott. Både sikrar D-vitamin och så har det en massa goda fettsyror som förebygger både demens och åreförkalkning. Så det är mycket gott. Så klarar du tanken på att ta tran så ger det. Klarar du inte tanken på att ta tran i vinterhalvåret så ta dig trankapslar eller något annat som innehåller D-vitamin, det är lurt.
Jo, men hvis man då dricker mjölk och teker tran så skulle man då ha ligger bra.
Då är du gott rustad. Det finns ju till med mjölk med tillsatt D-vitamin.
Ja,
och i helmjölk är det en hel del D-vitamin, för D-vitamin är fettlöslig. Mm. Och det kan vara grejt att huska på att se D-vitamin är fettlöslig, så finns det i riklig mängd i all feitfisk. Ja. Så att i tillägg till tran så är nog en måltid med makrell eller sill eller lax då är förnuftigt, det är mycket D-vitamin.
Mm. Ja, nu är nog det att man bor lite långt ifrån sjön och makrellen, men jag får prova det gäller på en annan måte eller finna något annat.
Får fiska på spar då, vet du, ja, ja, ja. I disken där går,
ja, det är sant,
är gott lätt.
Ja, ja, men kan fiska då. Ja, ja, nej, det har varit lite forskjellig mening om natran lite kvart då, men för det var inte, det var väl lite grann. Ja, forskjellige rest ja, produkter da, men det er ikke så galt at det er noe voldsomt nedslående.
Nej, jeg tror vi skal gå ut ifra at norsk tran er sund, og det i alle fall er veldig god kjelde til vitamin D.
Ok. Nej, men da blir det fasit på tran. Vi drikker tran, og vi drikker mjölk, og ja. Ska vi klara oss. Och så lite där att jag var nog säker på att karan inte skulle få bli bönskör, men det blev nog då tillbakavist, så nu kan vi nog börja melda oss på det med.
Nej, inte trygg.
Inte trygg nog, nej. Då ska vi gå över till ett helt annat spörsmål. Det var Danmark nog, de var så geniala att de spejlvände både en och andra. Nu hade de spejlvänt lite där med att melda sig på som organdonor. Att nu var alla påmälde, så nu måtte de i tillfället melde sig av. Och då var det någon genial jammaldringar med mig som inte att det är nog inte något för oss, för mig är nog så gamla att mig är nog inte aktuella lika väl, för så gamla delar kan jag inte bruka, så lite där tränger inte mig att bry oss med, men det var inte enig i det heller.
Nej, det är inte nog åldersgränsa för att stilla som organdonor. Och det är många exempel i Norge på att donorer som har passerat 90 har räddat livet till andra och gärna fler människor. Mm. Det är det som vill variera lite, det är vilka organ som ägnar sig för donation utifrån ålder och hälsotillstånd. Men väldigt många som är kommit gott upp i år kan vara donorer. Och det är ju slik att det är lång kö på organer i Norge, och det är dessvärre slik att många människor i Norge väntar i årvis på organer med stöttebehandling, och någon av de överlever inte den köen. Så det är väldigt viktigt att man får upp tillgången på organer, och det handlar ju inte bara om att folk säger sig villiga, det handlar om att ha goda system för att spöra, för att hämta ut organen och för att transportera det och för att få det till rätt person. Men det är klart, en äldre person som gärna är passerat 90 för den del eller i 80 år och har två goda nyre kan rädda livet till två människor som manglar nyre eller har mest funktionen i sina. Levern kan rädda en tredje person. Och vi har också väldigt många som står i kö på något så enkelt som hornhinne. Och det är redan slik i Norge idag att man måste köpa donerade hornhinne från USA för att täcka behovet, för man har inte många nog så donera hornhinne själv. Men som sagt, det handlar inte bara om att folk inte har registrerat sig, för kommer det någon in på ett norskt sjukhus som för exempel har haft en allvarlig och dödlig HIV-skada, men där organen är väldigt ägna för donation, så vill ni i de flesta tillfällen som pårörande bli spurt om en tror att den som då har förolycka vill ha önska att vara organdonor. Och hvis ni inte får några klara motföreställningar fram och pårörande är eniga, så kan den bli donor utan att den har registrerat sig på förhand. Så jag tänker, hvis läkarna är flinke och spöra, hvis hela Hälsenorge har ett gott system för att få organen fram till det så tränger de, så tror jag självsagt det är lurt att man har tänkt igenom om man vill vara donor. Men jag tror mycket går på att bruka det här systemet man har. När jag jobbade på Rikshospitalet på neurokirurgisk avdelning där, så kom det in många med hjärneblödning som hade blivit akut dåliga och havnat på respirator, och där livet inte stod att rädda, men visste att skrumma av respiratorn så går det inte längre. Och då blev pårörande som rutin spurt om donation, och av de många hundra jag snackade med där, familjer i kriser där något allvarligt hade skett, så var det inte en enaste som sa nej till organdonation. Så jag tror det handlar mycket om att spöra på en skicklig måte och ha goda system för att de praktiska tingen runt donation.
Mm. Men det är ju egentligen då lite vanskelig tidspunkt att få akkurat det spørsmålet, så det vill du vara enklare hvis det var avklarat på förhand.
Ja, det har du helt rätt i. Ja, det är kjempevanskeligt. Det är klart, när du då bara för någon timme sedan har fått ett chock och ännu inte har på en måte fått summa dig, och så kommer det spørsmål upp, det kan vara vanskeligt. Så det är mycket enklare hvis en har tagit tydlig stilling själv, gärna registrerat sig, i alla fall har snackat med de pårörande om att jag önskar att det kan vara donor när och visst den dagen kommer. Och så får man se, det kan ju hända det danska systemet blir vetat i Danmark och att det senare kommer till Norge. Men jag tror som sagt mycket handlar om att ha goda system för det, och att med hälsovesen är flinke till att spöra folk. För det är nog slik att det är många som kunde ha tänkt sig att vara organdonor som kommer i en situation där det är aktuellt, men där en inte benyttar möjligheten till att sikra det organet till någon som tränger det.
Men den som då har registrerat sig, han tränger inte att ha dina där, syns han fullmakt med sig, det går in på Hälsenorge och blir registrerat på hans data, så att det är med.
Ja, det vill vara möjligt för sjukhus att finna. Och så är det alltid lättare hvis en har på sig ett sånt organdonationkort och har snackat med de pårörande. Men det ska vara spårbart och möjligt att finna för de som är organdonoransvariga på sjukhusen. Och alla de större sjukhusen i Norge, de har funktion som organdonorsjukhus då, där de ringer till Rikshospitalet med en gång hvis de har en aktuell giver, og så vil det være Rikshospitalet då som kaller inn den som skal ha organene. Og i noen tilfeller så blir organer som blir haustet på Rikshospitalet for norske donorer, det går til andre land i Norden. På samme måte som nordmenn som trenger en lever plutselig kan få en lever fra Sverige eller Danmark når vevsforlikeligheten til seg at han passer best til den nordmannen som venter.
Mm-hmm. Ja, men da vi jo kommet dit hen da, at dette der som jeg trodde i starten, at vi var for gamle, at de ikke mer kunne brukes til noe, det var ikke helt tilfelle. Det ikke noe overaldersgrense.
Nei, det ikke da. Og så det likevel sånn at det klart, det har veldig mye med helsetilstanden og organen å gjøre, sånn at i praksis så nok hjertene som blir donert og lungene som blir donert, det stort sett fra folk som under en 50-60 år. Men spesielt hjerte lever og nyre, der kan folk være veldig mye eldre og likevel ha veldig egne organer som kan redde andre.
Mm. Ja. Nei, men da var vi kommet så langt på det spørsmålet. Vi har til et lytterspørsmål til. Og det er det at, jeg vet ikke om det er det at dere har sett på den amerikanske presidenten, men i alle fall er det mange som begynner å bli redde for at det skal bli dement. Og så har de fått inn i hovedet av vårt forklart det at nå teker vi mye medisin, og noen av de medisiner vi teker, de kan være medvirkende til at de begynner å bli sløve og demente. De kan virke helbredende på noe, men de kan være føre til at det mer sjanse for at de blir dement. Er dette da en påstand som lite seg sier noe om, eller er det helt borte i hampen?
Her blir det forsket ganske intenst, og så kan du si at det er viktigere å skille mellom medikamentet som reelt sett fører til at den kan utvikle demens, og så har du da medikamentet som gjør at du kan utvikle demensliknende plage. Det er noen haldepunkter på at det er en pitteliten økt risiko for demens hvis du i lang tid har brukt enkelte medisiner som noen medisiner mot depresjon, noen medisiner mot Parkinson og noen medisiner mot urinlekkasje. Mm-hmm. Men den risikoøken er liten og foreløpig usikker. Det som er helt sikkert er at det er en rekke medisiner som hos særlig eldre kan utløse plage som ligner veldig på demens. Mm-hmm. Og da snakker man om plage som dårlig hukommelse, dårlig orienteringsevne, forvirring, personlighetsforandring, og dette gjelder beroligende medisiner og sovemedisiner. Mm-hmm. Så er det jo da så utgjort da at eldre sover dårligere, og de sover mindre. Sånn at en som er blitt pensjonist og ser frem til at nå skal han endelig slippe å stå så tidlig opp på morgenen, han kan jo ergre seg grønn over at da begynner han å vakne klokka 5, sant? Så søvnbehovet går veldig ned, og når du er kommet opp i slutten av 70 år og ut i 80 år, så er det mange som ikke har behov for mer enn 5 timer søvn, og som ikke kan rekne med mer enn 5 timer søvn, og da er korte natt. Mm-hmm. Og da blir det fort det at den tar det opp med legen sin og godt kunne tenke seg å få noe å sove på, enten fast eller inn i mødler. Mm-hmm. Og da har jo legen selvsagt lyst i utgangspunktet til å hjelpe med, men så er det et tveget sverd da, fordi at en del av disse medikamentene, hvis du bruker de fast eller for ofte, så kan det hos noen, eller egentlig ganske mange, utløse demenslignende plage. Mm-hmm. Og da kan du komme inn i en spiral der du ikke klarer å slutte med sovemedisin, samtidig som sovemedisin eller de beroligende medisinene gjør at hukommelsen blir dårlig, og du begynner å rote, du endrer deg som person, og helt tatt legge år til alderen din som du slett ikke trengte, og som kommer medisinene. Mm-hmm. Så kortbudskapet der blir: sovemedisiner bør ingen bruke mer enn 14 dager i slengen. Beroligende medisiner er til bruk når noe topper seg, men bør ikke brukes fast. Så er det alltid unntak, men da er gode råd for å slippe for den typen bivirkninger av medisiner. Mm.
Ja, men nå skal jeg prøve en påstand til deg. Og det er det at hvis du søver for lite, då kan det jo medføre at du blir dement og tullete, for du må ha visst mye søvn for det at du skal komme liksom i form, og har du for lite søvn så du visst hvor det går, og da blir du noe både dement og
tullete. Ja, du kan bli både gretten og i ulage og i frynset av og ikke få sove, men du vet det er ingen som til disse har blitt alvorlig syke av å ikke få sove. Det er ubehageligt, men det er ikke livsfarligt å ikke få sove. Men det er plagsomt, selvsagt veldig plagsomt. Ja. Og så er det da at søvnforstyrrelser kommer jo gjerne i forbindelse med andre ting, sant? Men eldre som kanskje blir forvirret og snur døgn og får det vi kaller et delir, då är det vanligtvis en utlösande orsak till att en kommer i den situationen och sömnmangel är en del av symptomerna och inte orsaken. Men du har helt rätt, det är fryktligt obehagligt att inte få sova, men det finns ganska många goda råd för sömnmangel som inte handlar om mediciner. Kanske då är ett tema faktiskt för en timme. Ja. Vad ska man göra om man inte får sova? Det är en lång lista, då tror jag vi trenger en hel doktorprat.
Det tar vi nästa gång, för det tar det voldsomt centralt, det är många som plagas med det.
Ja.
Och blir sint och rångur, nu ligger jag här, varför i sören söver jag inte, nu kan du sova så jag kvillet till imorgon. Ja. Så där ligger jag, ja. Det är ju bara töv.
Nej, men du har helt rätt, det är ett kämpeproblem, ja, och så kan du säga, det är ofta väldigt vanskligt för lägen som vill hjälpa, men som vet att den hjälp som då gärna är efterspurt, det är inte god hjälp på sikt, och då har den ett potential för att vara lite oenig.
Ja. Ja, nej, men det är bara våldsamt goda meldingar att få det, så att det blir lite uppdaterat, men för att teka det där temat nästa gång, så ska du fortsätta på det där med vad gör man om vi inte får sova, vad ska man finna på?
Den är god, jag tar utfordringen.
Det gör du. Ja, men då kommer vi inte längre på saklista, det vi skulle snacka om, det begynte vi inte på i hela taket. Då har vi det i april, nu har vi det där i mars.
Den är god.
Det är en gång, tack för denna gången.
Tack för mig.